Hej och hjärtligt välkomna till Bli säker-podden. Den här veckan ska vi prata om att Microsoft nu lämnar walkover till Linux. Ja, är det i år det händer?
The year of Linux, eller the year of Linux on desktop. Det har vi bara sagt i 20 år. Uh-huh. Men det har inte hänt hittills. Fast i år så får jag säga att förutsättningarna är bättre än någonsin. Och det beror inte bara på att Linux på datorn har blivit så bra, utan också på grund av Microsofts val att sluta underhålla Windows-datorer lite tidigare än brukligt när de pensionerar gamla operativsystem. Någonting som vi pratade om i förra veckans podd när vi pratade om vilka alternativ som finns för de som vill fortsätta att köra Windows. Men för de som kan tänka sig att byta operativsystem så finns det ju nu då en hel del alternativ, vilket vi kommer in på i veckans huvudämne av Bli säker-podden, som precis som vanligt produceras av Nika Systems och SSF Stöldskyddsföreningen med säkerhetskollen. Och den här veckan till och med är inspelat här i Stöldskyddsföreningens lokaler i Stockholm. Vi sitter i 08 land och spelar in veckans avsnitt.
Just det, och det är också detta datum som gäller, den 8 oktober. Men vi släpps ju den 10 oktober, och det är inte bara vi som går online då den 10 oktober, utan vad kan man mer hitta här på internet?
Du tänker på Tänk säkert.
Jag tänker på det, ja.
Mm. För klockan 10 nu på fredagen så går ju Tänk säkert-eventet av stapeln. Och om ni vill titta på det så ligger länken i show notes. Och om ni vill titta på en inspelning av eventet så ligger det garanterat en länk till det i show notes också när den inspelningen är uppe. Men innan vi går in på veckans huvudämne så har vi som vanligt lite snabbisar. Ska vi börja med tråkiga eller roliga snabbisar?
Nej, jag tycker vi börjar med det roliga.
Det gör vi.
Ja.
Höjer stämningen så här innan vi skjuter ner den.
Jajamensan. Lite beroende på hur man ser på det. För att det här är en nyhet som handlar om beredskap och om det verkligen skiter sig. Eller du bara behöver köpa toalettpapper just av den anledningen. För vi ska prata om offline-betalningar ska vara möjligt i Sverige från och med juli 2026. Ja, det är, jag tror vi får att vi är i fel stad här. Vi är alltså i Stockholm, inte Göteborg. Skärpning.
Ja. Ja, precis. Vi har tidigare pratat om problematiken med att vårt betalsystem i Sverige har blivit sårbart vid digitala angrepp i och med att vi har slutat använda kontanter i nämnvärd utsträckning. Och för att kontantbetalning ska funka så räcker det inte med att vi faktiskt har kontanter hemma, utan det måste också vara så att butikerna tar emot kontanter. Och eftersom det verkar osannolikt att vi får en renässans för kontantbetalning, så behöver vi se vad vi kan göra för att stärka stabiliteten, robustheten, motståndskraften i kortbetalningssystemet. Och det kommer vi nu att göra, vilket vi fick reda på av Riksbanken i ett pressmeddelande som de presenterade i veckan.
Riksbanken och representanter från betalningsmarknaden har idag nått en överenskommelse om att utöka möjligheten att genomföra kortbetalningar offline för livsnödvändiga varor. Överenskommelsen är ett viktigt steg i arbetet med att stärka Sveriges betalningsberedskap och öka motståndskraften vid störningar i det digitala betalningssystemet. Målet är att åtgärderna ska vara på plats senast den 1 juli 2026.
För det har ju inte varit överallt det gott att göra betalningar om inte butiken har haft uppkoppling mot internet. För då har inte butiken kunnat verifiera att jag faktiskt har täckning för de pengarna som jag vill betala med i butiken med mitt kort. Men nu ska det då alltså bli krav på det. Och det finns några detaljer som jag tycker att vi ska lyfta upp också. Så vi kan hoppa lite längre fram i pressmeddelandet där detaljerna presenteras.
Offline-funktionen ska gälla för fysiska betalkort och tillhörande PIN-kod vid inköp av livsnödvändiga varor som mat, mediciner och drivmedel. Riksbanken kommer fortsätta arbetet med att möjliggöra offline-betalningar även för andra betalsätt efter 1 juli 2026. Slut på citat. Vad hände med de här, när vi hade upphöjda siffror på betalkorten och så... Gjorde man en dragning där?
Ja, ja, du drog karbonpapper.
Just det, ja, just.
Jo, det var ju, alltså, från början så var ju kortbetalningssystemet bara byggt för offline. Mm. Men sen så har det blivit allt mer beroende av online-uppkoppling. Men nu så kommer det då i alla fall bli ändring på det. Och det här är då alltså någonting som riktar in sig på livsnödvändiga varor, som du sa, mat, mediciner och drivmedel. Och det finns en begränsning på hur mycket vi ska vara, som vi ska ha möjlighet att alltid kunna köpa sådant för utan uppkoppling mot nätet. Kollar vi i den PDF-fil som presenterades i samband med det här, eller laddades upp i samband med det här, så står det att den gränsen för hur mycket vi ska kunna köpa livsnödvändiga varor för, det ska motsvara ett hushållsinköp av livsnödvändiga varor i en vecka. Och den summan tas fram i dialog med Riksbanken och baseras på uppskattningar av hushållens kostnader.
Ja. Alltså det är lite spännande vad som är livsnödvändiga varor då, men mat.
Ja, jo, mat, mediciner, drivmedel är det de tre som nämns specifikt i pressmeddelandet.
Jag tänker, kan jag köpa min chipspåse på Circle K där mitt i natten?
Ja, det kan vara frågetecken där. Om du
får se vad som går under livsmedel. Mm. Vi hoppar vidare till något helt annat ämne, och det här är ju bara så himla jobbigt att tänka, vad var det vi sa? Eller snarare, vad var det Nicka sa?
Det här var det många som sa att skulle inträffa. För det var självskrivet att det skulle inträffa. Och vad är det vi pratar om?
Ja, Discord, det vill säga det här hippa chatt och röst och allt vad man gör när man spelar dataspel med varandra, de har läckt inskannade ID-handlingar.
Mm. Vi pratade om det här i samband med att Storbritannien införde sina väldigt ogenomtänkta krav på åldersverifiering. Vi lägger en länk i show notes till avsnittet vi gjorde av det, där vi förklarar varför det var så ogenomtänkt, deras lösning. Jag kan lugna er med att den lösning som vi håller på att förbereda i EU, den är inte lika ogenomtänkt. Så det som har inträffat nu för Discord kommer inte kunna inträffa i EU. Vi kommer återkomma i ett kommande avsnitt till EUs lösning. Men låt oss kolla vad som nu har hänt hos Discord med anledning av ogenomtänkta beslut. Först och främst måste vi förstå att Discord är alltså en av de tjänster som berörs av kraven på åldersverifiering. Och Discord har därför tagit fram en lösning där de tillsammans med ett företag som heter KID har gjort det möjligt för brittiska användare att verifiera sin ålder. I FAQ:n skriver de att det dessutom är väldigt säkert. De skriver så här, fritt översatt till svenska.
Discord och KID lagrar inte personliga identitetshandlingar eller dina videoselfies permanent. Bilden av din identitetshandling och selfien som används för att matcha ditt ansikte med ID-handlingen raderas direkt efter att din åldersgrupp har bekräftats. Och videoselfien som används för att uppskatta din ålder lämnar aldrig din enhet.
Vad bra att den där ID-handlingen raderas direkt efter att åldersgruppen har verifierats. Det står dock att om den här verifieringen misslyckas så går det att kontakta Trust and Safety-teamet för att få en manuell granskning. Och tyvärr publicerade Discord en liten incidentnotis i förra veckan med anledning av någonting som möjligtvis har hänt hos just Trust and Safety-teamet. Discord skrev så här, fritt översatt till svenska.
Vi upptäckte nyligen en incident där en obehörig aktör komprometterat en av Discords tredje partsleverantörer för kundtjänst. Den obehöriga aktören fick därefter tillgång till information från ett begränsat antal användare som hade kontaktat Discord via vårt kundsupportteam och eller vårt Trust and Safety-team.
Ja, vilken otur då. Och den stulna datan, det var bland annat namn, Discord-användarnamn, e-postadress, eventuell annan kontaktinformation, IP-adress och meddelande till kundtjänsten samt, citatfritt översatt,
den obehöriga aktören fick även tillgång till ett litet antal bilder på statliga ID-handlingar, till exempel körkort eller pass, från användare som hade överklagat en åldersbedömning.
Men vilken otur att de där filerna som skulle raderas direkt plötsligt inte raderades direkt.
Ja.
Vi känner igen det från TI-appen som vi pratade om i ett tidigare avsnitt. Vi lägger en länk till det också. Det här, alltså, det är ingen som överhuvudtaget ska vara förvånad över det här. Om vi lämnar ifrån oss information, då kan den läcka och vi kommer få se det gång på gång på gång nu med anledning av den här typen av vansinniga krav på åldersverifiering baserat på dåligt genomtänkta lösningar som den som nu Storbritannien kräver att internationella tjänsteleverantörer tillämpar för åldersverifiering. Jättetråkigt att se, men ingenting som någon överhuvudtaget ska vara förvånad över.
Nej, vi stannar kvar i Storbritannien och nu är de igång igen och kräver bakdörr till iCloud.
Ja, Storbritannien, de ville ju i fjol ha en global bakdörr till iCloud. Det pratade vi om att det var ett stort avslöjande att Storbritannien ville kunna komma åt alla medborgares filer som lagrades i iCloud. Det resulterade i att britterna inte fick någon sådan bakdörr, men Apple tog däremot bort möjligheten för britter att aktivera totalstreckskrypterad lagring i Apples molntjänst. Alltså britterna fick inte längre möjlighet att aktivera det som Apple kallar avancerat dataskydd. Nu har Financial Times avslöjat att britterna, de ger sig inte. De vill verkligen ha den här bakdörren, men den här gången så tänker de åtminstone inte försöka skada hela världen. Financial Times skriver så här.
Den brittiska regeringen har beordrat Apple att ge tillgång till krypterade målbackupper för brittiska användare efter att ett tidigare försök att utfärda ett bredare krav som även omfattade amerikanska användare väckt kraftig kritik från Trump-administrationen. Det brittiska inrikesdepartementet, Home Office, krävde i början av september att Apple skulle skapa en bakdörr till användarnas mållagringstjänst, men specificerade att orden endast gällde data som tillhör brittiska medborgare enligt personer med insyn i ärendet.
Vi ska komma ihåg att om det byggs in en bakdörr så är det givetvis någonting som ändå kan skada hela världen för att det kan läggas filer kors och tvärs. Så det här är problematiskt, men det är åtminstone glädjande att se att britterna nu fokuserar på att bara sänka cybersäkerheten för sig själva och försöker begränsa skadan till sina egna medborgare. Det, när jag säger det rakt ut, hur bizarr är inte situationen?
Det är tråkigt.
Vi kan i alla fall försöka låta bli att upprepa britternas misstag. Sen så har Microsoft gått ut med att de vill hjälpa alla användare att inte missa att logga in med ett Microsoft-konto. Så tydligen var det många som missade det. Det är en uppdatering som nu har gått ut till betakanalen av Windows 11, alltså förhandsversionen av Windows 11 som testas för att det ska upptäckas buggar eller liknande. Och där har nu Microsoft tagit bort möjligheten att installera Windows 11 på en ny dator utan ett Microsoft-konto. Det har tidigare varit möjligt att göra det. Det har funnits lite sätt att kringgå Microsofts försök till krav på att logga in med ett Microsoft-konto istället logga in med ett lokalt konto. Men nu täpper Microsoft till det i det de kallar the OOBE, the out of the box experience, alltså den process som du går igenom när du ominstallerar eller konfigurerar en dator för första gången. Microsoft skriver så här, fritt översatt till svenska.
Vi tar bort kända metoder för att skapa ett lokalt konto under Windows-installationen OOBE. Dessa metoder användes ofta för att kringgå Microsoft-kontokonfiguration, men det gjorde också att viktiga installationssteg hoppades över, vilket i sin tur kunde leda till att användare avslutade OOBE med en enhet som inte var fullt konfigurerad för användning. Användare måste nu genomföra OOBE med internetanslutning och ett Microsoft-konto för att säkerställa att enheten konfigureras korrekt. Slut på citat helt enkelt. Mm.
Det här är ju verkligen användarfientligt. Jag begriper inte varför Microsoft gör så här. Om användaren inte vill logga in med ett Microsoft-konto, låt dem slippa. Men nej, tydligen inte. Företag slipper fortfarande, för att om du ansluter datorn till en domän, då behöver du inte logga in med ett Microsoft-konto. Och du kan logga ut i efterhand och konvertera till ett vanligt konto. Men Microsoft, de trycker stenhårt på det här. De vill verkligen inte att du som privatperson använder en Windows-dator utan att vara inloggad med ett Microsoft-konto. Vilket på ett ganska bra sätt för oss över till veckans huvudämne.
Ja, inte riktigt ännu. Jag vill stanna kvar lite. Ja. Eller är det veckans huvudämne? Lite oklart. Det handlar om Microsoft. Minns du när Windows 11 lanserades?
Ja.
Det var så mycket prat om frihet. Valfrihet. Där. Det var ju direkt.
Var det?
Ja, det var det. Det var väldigt mot Apple då, att det var mer inlåst med deras App Store. Men på Microsoft, det var liksom grunden för friheten.
Aha, ja. Det har jag glömt. Vad falskt det klingar nu.
Ja, det kan man säga. Jag tänker att det finns ju ett annat system som ger mer frihet,
ja,
och mer valfrihet. Det kanske är Linux ändå. Ja,
precis. För med Linux så får du göra precis vad du vill. Du bokstavligt precis vad du vill. Om du vill infektera din dator så är det fritt fram att göra det. Men än så länge så har ju inte Linux slagit igenom som en ersättare till Windows och macOS. Linux har ju revolutionerat internet, tagit över alla servrar, inte alla, men många. Och Linux har ju slagit igenom på mobiltelefonen tack vare Android. Men på datorerna där vi sitter, där har fortfarande Windows och macOS hållställningarna. Och varit de två stora operativsystemen. Möjligtvis Chrome OS har ju plockat lite också, Chromebooks.
Ja,
och det är Linux-baserat.
Ja, det är det ju, ja, dessutom. Linux är ju väldigt framgångsrikt,
ja,
på egentligen alla andra enheter, men ja, det var tufft på desktop.
Mm. Mm. Och sen jag egentligen fick blodad tand för Linux, vilket var på tidigt 00-tal när min pappa tog med sig SUSE Linux 6.4 på DVD hem. Så har jag längtat efter att Linux ska slå igenom på datorfronten och vara det förvalda operativsystemet som vi kör på våra datorer. Och det har jag pratat om det gång på gång på gång på gång. The year of the Linux desktop, att det ska vara i år som Linux verkligen får den här raketfarten och slår igenom. Någonting som det har pratats ungefär lika mycket om som att PGP ska slå igenom. Och det väntar vi fortfarande på att PGP ska göra. Så två profetior som inte riktigt har slagit in. Men nu, jag hör hur dåligt det här låter, men nu är det ju, alltså förutsättningarna för att Linux ska slå igenom 2026. Ja,
händer det inte nu så är det väl.
Ja, det är bättre än någonsin.
Ja.
För liksom, nu är förutsättningarna så bra. Huvudskälet är såklart att Microsoft lämnar så många gamla datorer åt sitt öde. Att Microsoft väljer att inte underhålla Windows 10 på fullt fungerande datorer, suveräna datorer, kraftfulla datorer. Och bara inte riktigt så pass kraftfulla eller moderna att de kan uppgraderas till Windows 11. Så som vi pratade om förra veckan. Så där behövs det nu alternativ. Och då är Linux ett väldigt bra sådant. Traditionella Linux-distributioner. Så som då till exempel OpenSUSE som har blivit community-ersättaren till SUSE Linux 6.4 som pappa tog med sig hem. Och som jag installerade på familjedatorn. Visserligen då dual-bootat så att det gick att välja ifall man skulle starta i Linux eller i Windows.
Fint av dig.
Väldigt fint av mig. Inte lika fint av mig att jag installerade det utan en tanke på att möjligtvis skulle datorn inte gå att starta överhuvudtaget igen efter att jag var klar. Vilket säger någonting om mig för då 20-25 år sedan, eller egentligen säger det nog ännu mer om min pappa när jag tänker efter. Men oavsett vad, så jag blev förälskad i Linux då. Sen så fortsatte jag med en annan Linux-distribution som heter Fedora. Och sen bytte jag till Ubuntu. Och det här är alltså olika versioner av Linux. Och när någon ska välja att installera Linux på sin dator istället för Windows, då väljer de en distribution. Till exempel då Ubuntu eller Fedora. Om det här avsnittet av Bli säker-podden får spridning på YouTube, så kommer ni också att hitta massvis av kommentarer under den här videon där andra säger varför andra Linux-distributioner är bättre än Ubuntu och Fedora. Vilket de garanterat har helt rätt i ur sitt eget perspektiv. För det här är ju det fina. Det finns så många olika paketeringar av Linux. Du kan välja en Linux-distribution som är anpassad precis utifrån vad du tycker om. Och det gör det också lite svårt att välja. Så det är därför jag säger. Och om du vill titta på att ersätta Windows med Linux, så kan du börja med fördel genom att titta på Ubuntu eller Fedora. Ubuntu är det som jag kör på min huvudsakliga Linux-dator idag. Men jag har ju en Mac som min absoluta huvuddator. Har du någonsin haft Linux på din huvudsakliga dator?
Nej, jag var med BOS.
Aha.
Det är helt annan podd, jag tänker.
Ja.
Ja, väldigt lite. Ja, det kändes komplicerat. Och precis som alla de alternativen jag testat, så det hänger ju på att apparna inte fanns.
Mm. Det var ett stort problem på den tiden. Det var det absolut. En av de sakerna som lyckligtvis har löst sig nu, vilket jag kommer till alldeles strax. Men jag får säga, det var inga problem för mig att köra Linux som mitt huvudsakliga operativsystem medan jag pluggade. Och nu pratar vi alltså om saker som redan funkade 20 år tillbaka. Det var inga problem heller under första åren då jag var ute i arbetslivet. Då var jag visserligen den enda på företaget som hade en Linux-dator. Men det funkade i arbetslivet också. Och men så blev jag sen påtvingad en Windows-dator och därefter en Mac. Och sen dess har situationen bara blivit bättre. Nu så är det enkelt att byta till Linux på en fullt fungerande dator. Men ni ska komma ihåg att det innebär en fullständig ominstallation. Så om någon vill byta till Linux på sin dator för att få ett operativsystem som kommer att underhållas under många, många år framöver, längre än vad datorn kommer hålla, så innebär det ändå att i samband med ominstallationen så måste allting göras om. Alla filer måste först plockas bort från datorn och sen läggas tillbaka. Alla appar måste ominstalleras och det finns inte direkta motsvarigheter till alla appar, men det finns till många. För att få hjälp med det här så finns det också en sajt som heter endof10.org, eller slutet för 10 som den kallas på svenska. Jag lägger en länk till den i show notes. Det var en sajt som sattes upp just för att hjälpa privatpersoner att byta till Linux. Och det finns en lista med olika meetups och företag som kan hjälpa till med det där. Givetvis är det inte någonting som varken Nikka Systems eller SSF går i god för, men jag tipsar om att den sajten existerar. Så, ska vi ta varför det här är the year of Linux nu?
Ja, jag är ju skeptisk, men låt mig höra dina absolut bästa argument.
Ja, och då börjar jag med det tyngsta argumentet, nämligen att bemöta det här du sa om att apparna inte finns. För så var det absolut för 20 år sedan. Men idag så är ju väldigt mycket av apparna vi kör webbplatser som är appar. Alltså du kör apparna direkt i din webbläsare. Tack vare webbläsaren så har du åtkomst till väldigt många av de apparna som du behöver. Och de har du ju då också åtkomst till oavsett vilket operativsystem du kör. Oavsett om du kör Windows, macOS eller Linux. För att webbläsarna, de finns till alla operativsystem. Du hittar Brave, Firefox och Chrome till Linux och kan använda allting precis som vanligt i din webbläsare. Så allting som har flyttat från skrivbordsappar till webbläsaren är numera inte ett problem. Dessutom, i och med att väldigt många av de renodlade skrivbordsapplikationerna egentligen bara är webbwrappers, Electron-appar, så har det blivit mycket, mycket vanligare med Linux-versioner av apparna. För det är lika lätt för en utvecklare att släppa en Windows-version av appen eller bara släppa en Windows-version av appen som det är att släppa både en Windows-version och en Linux-version eller till och med en macOS-version också. Så tack vare övergången till webbtekniker har möjligheterna att använda Linux blivit mycket bättre, för du har inte problemet med att apparna saknas. Förutom att jag själv har det.
Ja, alltså, för jag sitter den ju här. Mänskliga dubbelmoralen är.
Ja, nej men alltså, om någon undrar, varför har du lämnat Linux? Varför har du inte gått tillbaka till det?
Det
är av rena samarbetsskäl. För anledningen till att jag var tvungen att byta till först Windows och sen macOS är Adobe Creative Cloud.
Ja.
Eller Creative Suite som det hette på den tiden. Det finns ersättare till många av de populära Adobe-apparna. Det finns ersättare till Photoshop, till Illustrator och liknande. Men när det kommer till exempel After Effects, Premiere Pro och InDesign, då måste jag använda dem. Inte för att det inte finns alternativ, men för att filerna som sparas måste fungera exakt likadant hos mina samarbetspartners. Ifall jag inte hade behövt ta hänsyn till någon annan, att inte någon annan ska kunna arbeta med filen, utan jag ska bara leverera färdigt material som ingen någonsin ska ändra i. Vilket låter som en fantastisk situation när jag tänker efter. Men det är inte så det ser ut. Men om jag inte hade behövt ta hänsyn till att någon annan ska kunna arbeta med filerna, då hade jag kunnat byta tillbaka till Linux igen. Men jag kan inte göra det på grund av Adobe. Och Adobe-apparna, de finns inte till Linux.
Nej.
Nästan allt annat finns det ersättare till. Antingen för att det har blivit webbappar eller för att det finns bra gångbara alternativ till Windows och macOS-apparna. Det kollar vi på Office-paketet till exempel. Microsoft, de har ju inte Office-paketet för Linux. Men LibreOffice, det var ju så bra så att jag kunde använda LibreOffice föregångare, OpenOffice, redan för 20-25 år sedan. 20 år sedan. Var det inga problem att använda det. Och det hade jag kunnat göra idag också. Och det är till och med så att när jag använder Nextcloud, då är det LibreOffice som jag använder i grund och botten. Jag såg att Österrikes försvarsdepartement också nu byter till LibreOffice istället för Microsoft Office. Så det finns ersättare till väldigt, väldigt mycket. Men det är just den här nätverkseffekten som Adobe tyvärr fortfarande har. Framförallt när det kommer till After Effects.
Det är ju samma problem för oss som använder Macar och Windows, att vi kanske inte vill ha det egentligen. Vi kanske vill använda något annat alternativ som är billigare och bättre.
Mm.
Men så har vi ju de här samarbetena med andra, och det är ju där Adobe vinner. Så att det är ju ett större problem egentligen.
Ja. Sen så har vi anledning nummer två till varför förutsättningarna är bättre. Och det är att drivrutinsproblematiken är löst.
För att det finns drivrutin eller för att vi inte har skrivare hemma längre?
Ja, skrivare, det var under... Skrivare var ett problem under många, många år. Och det var faktiskt tvärtom, för att ett av skälen till att jag körde Linux både på min bärbara dator, en Lenovo, inte Lenovo, IBM ThinkPad X31, och min hemmabyggda desktopdator, det var för att skrivardrivrutinen till den skrivan jag hade, en Canon LBP460 med en liten asterisk för att jag kan ha glömt exakta modellnumret, som jag behöll bara för att tonen var så förbannat billig. Det funkar bättre, eller funkade i Linux men inte i Windows. Men om vi bortser från det, så var det jättemycket problem under Linux tidiga år med drivrutiner för nätverkskort, för Bluetooth, för ljud. De problemen, de finns inte längre. Nu funkar drivrutiner rakt upp och ner. Och jag tror till och med det är så att folk har blivit så ovana vid drivrutinsproblematik att det inte är någon som funderar över det här med drivrutiner när de köper någon ny pryl längre. Men tänker vi liksom tillbaka till när jag började jobba på Shell & Company för 20 år sedan. Alltså drivrutiner, det var ju en av de viktigaste sakerna. Finns drivrutiner till mitt operativsystem?
Ja, ja, visst.
Ja. Mac-användare kanske fortfarande lite mer vana vid det än Windows-användare som bara tar drivrutiner för givet.
Vet att det känns som att det är nog mer de här ljudkorten och den problematiken. Då,
ja.
Och då är det väldigt specifikt.
Mm. Sen användarvänligheten. För 20 år sedan, om du ville komma igång med Linux och ha en riktigt välfungerande dator, så var du tvungen att veta vad du skulle göra i terminalen, alltså i kommandoradsprompten motsvarigheterna. det behöver du inte längre. Det, numera så är Linux väldigt användarvänligt. Nummer 4. BankID.
Mm. Just det. Det är ju inte ett problem längre för att vi använder ju mobilt BankID nästan hela tiden.
Ja. Så problematiken som berörde BankID förr i tiden på Linux, den ser vi inte längre.
Jag installerade faktiskt BankID på min Mac här nyligen och upptäckte att det går inte ens att använda för att logga in på banken längre. Swedbank i mitt fall.
Nej.
På fasen också. Men för ibland är det lite smidigt att ha det på datorn. Det går lite snabbare än att ta upp telefonen och så. Men nej, det är mobilt BankID som gäller det.
Ja, och vi har ju pratat om varför mobilt BankID är säkrare än bankdosa och liknande. Så det är bara bra att vi har kommit dit. Och sen den femte punkten där jag faktiskt inte egentligen vet vad jag talar om.
Nej, just det. Det är men spel. Gör det ändå, ja, det, för att det här är podd.
Ja, det är spel. Ja. För jag kan ju tänka ett av skälen till att jag aldrig blev någon datorspelare, det var att jag inte kunde installera de populära spelen på min dator. Mm. Men nu för tiden så är inte spel, alltså, och då pratar jag inte om Tux Racing som var ett populärt Linux-spel, utan jag pratar om de populära, liksom stora spelen. Jag ska inte säga namn för att jag kommer bara göra bort mig.
Half-Life var väl en sån grej, men det tror jag fungerar nu på Linux.
Ja. Så det kan faktiskt med de här förutsättningarna bli så att 2026 blir the year of Linux desktop. Jag ska erkänna, jag har inte jättestora förhoppningar om det, men om tiden är någon då det faktiskt ska vara så att många går över till Linux, så är det ju nu. Jag vill samtidigt också slänga in brassklappen att om privatpersoner eller företag går över till Linux, så är det en helt ny upplevelse. Det krävs utbildning, det krävs att stifta bekantskap med hur det fungerar. Så det är inte liksom en nyckellösning att allting fortsätter fungera som tidigare. Det är en annan upplevelse. Det krävs utbildningsinsatser. Det krävs vilja att faktiskt lära sig någonting nytt. Men jag tror att om det finns någon grupp i samhället som har den viljan, så är det de som faktiskt av någon anledning sitter och lyssnar vecka ut och vecka in på två stycken gubbar som sitter och pratar om säkerhetsfrågor i Bli säker-podden.
Jag är äldre än dig då. Dessutom.
Sa du?
Jag är äldre än dig.
Ja, du är lite äldre.
Ja, lite mer gubbe. Alltså.
Ännu mer gubbig.
Aj, aj. Ja, men du, om man är lite osäker på hur ofta det här kommer ut.
Ja, då är det alltså varje vecka. Ett nytt avsnitt av podden kommer varje vecka. Och det, ni vet, det är podden som gör det lite säkrare för varje vecka som går. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Vi hörs nästa vecka.